Ja, idag ska jag predika, surprise, från Gamla testamentet. Det hör ju kanske inte till ovanligheterna. Jag tycker väldigt mycket om att hitta de här gamla berättelserna och se vad det betyder för oss idag. Och hur den kamp som Israel fick kämpa mot riktiga människor, så att säga. Vad den kampen, vad är det för kamp för vi får kämpa? Mot kanske andliga makter eller så. Och deras mål liksom, det förlovade landet. Och vårat mål är det himmelska landet. Så det är så mycket som är parallellt och det finns så mycket att lära sig där, tänker jag. När jag var pastor i Timrå för några år sedan så skulle jag sälja en bil till en person i Boden, va? Kan det vara det? Och då han ville ha den. Och vi höll på att mejla fram och tillbaka och prata och sådär om pris och hur skicket på bilen och alla de där grejerna ni vet. Och till slut var vi någorlunda överens och han ville köpa den. Men han bodde i Boden. Så han sände sin pappa, Janne, och Roland, om jag minns rätt, att inspektera bilen. Så vi möttes i Sundsvall. Jag visste inte vilka Janne och Roland var då. Jag tänkte att det var, ja. Han sände sin pappa och ska kolla och provköra bilen och se att det är som det ska. Att det jag sagt stämmer. Så vi tog en provtur och de tittade på den och sådär. Och sen meddelade de sonen då att ja, men den är okej. Och du kan köpa den. Och så gjorde han det. Skulle du ha köpt en bil utan att ha provkört den? Och litat på någon annans bedömning. Skulle du ha köpt bilen om det bara var jag som hade sagt till dig att nej, men den är okej, det är inga fel på den. Du behöver inte provköra. Det är bara att ta den. Hade du gjort det? Men om det var Janne då som rekommenderade den? Ja, nu börjar vi närma oss kanske. Vågar man köpa grisen i säcken? Det är lite det som Israel står inför när vi kommer till dagens kapitel som jag tänkte läsa. Det är egentligen två kapitel då. Och det är så mycket, jag har skrivit så mycket text här så jag tror jag stänger den just så här. För det är 12 A4 sidor. Och det blir, vi kommer aldrig komma härifrån om jag ska predika alltihopa jag sagt. Så jag får helt enkelt göra så där och så får vi se vad det är jag kommer ihåg och vad vi får ut av det. Det är fjärde Moseboken, kapitel 13 och 14. De 12 spejarna. Och då läser vi från vers 2. Herren sa till Mose: sänd ut män för att bespeja Kanans land som jag ger åt Israels barn. En man för varje fädernestam ska ni sända. Var och en av dem ska vara en ledare. Och bakgrunden till det här, det är att Israel har ju varit slavar i Egypten i 400 år. Och så leder Mose dem ut ur Egypten. Och så är de nu i mellanläget i Sina öken. Och ska enligt Gud gå in och inta Kanans land. Löfteslandet. Det var ett löfte som Gud gav till Abraham. Jag ska ge dig Kanans land. Och det här löftet som de har med sig i ryggen. Att de ska få det här landet av Gud. Landet som flödar av mjölk och honung. Ett fantastiskt land. Som Gud lovar är det mest fantastiska de någonsin har stött på. Liksom. Det här ska de få av Gud. Och nu står de redo där ute i öknen. Taggade. Och ska gå in i det här landet. Men då är det, läser man i femte Mosebok. Några som kommer till Mose och säger att vi kanske borde sända några i förväg för att speja lite. Och se om det verkligen är som Gud har sagt. Och då så står det att Mose tyckte, ja men det är en bra idé. Och sen säger Mose det till Gud. Och då svarar Mose så här, Gud så här. Okej, sänd ut några stycken. Och det är som att Gud, eller som att Mose och folket börjar tveka lite. Är det verkligen så? Är det verkligen så fin bil som Christian säger? Stämmer verkligen miltalen? Kanske det finns lite bucklor och så vidare. De börjar få in tankar i huvudet av lite tveksamhet. Man kanske till och med skulle säga lite otro. Lite sådär. Och det känns som att Gud svarar ju ändå, okej, ni kan få sända några. Men då ska det vara ledare. Därför att man får känslan av att Gud tänker att okej, det är ändå en relativt stor grej för Israel att göra en sån här stor grej. Alltså gå in i löfteslandet och kämpa mot Kanaans land. Det är en stor grej för Israel. De är nya i tron. De har vandrat med Gud inte speciellt länge. Så det är som att Gud säger okej då. Jag förstår att ni är tveksamma, det är lite otro, ni litar inte på mig till fullo. Det är okej, ni är nya. Men då sänder vi några ledare. För ledare ska vara vana att gå före. De ska ha en, ja men man kan kräva en större andlig mognad av dem. De ska vara vana att bryta ny mark. De ska liksom kunna se på det här och vara modiga. Så Gud tänker, okej, vi sänder ledarna i Israel. Och så de här 12 ledarna som då får träda fram till Mose innan de ska få gå ut. Då står det en massa namn och så står det bland annat så här i vers 17. Dessa var namnen på de män som Mose sände iväg för att bespeja landet. Och en av dem alltså hette Hosea. Men Mose gav Hosea, Nuns son, namnet Josua. Är det någon som vet vad Hosea betyder? Det namnet. Hosea. Vad betyder det namnet? Frälsning betyder det. Och det är som att när de här 12 ledarna får liksom komma fram till Mose och skaka hand. Hej, jag heter så, jag heter så och jag heter Hosea. Jag heter frälsning, säger han ju på hebreiska. Hej, jag heter frälsning. Då är det som att Mose svarar, vems frälsning? Jo, Guds frälsning är du. För han får det nya namnet Josua, vilket betyder Guds frälsning. Ni vet, Jahve, Jah, Josua. Så Guds frälsning ska du heta. Därför att du är inte vilken frälsning som helst. Vår frälsning kommer från Gud. Och vet ni vem som får det där namnet i Nya Testamentet? Vem är det som är Guds frälsning? Inte bara heter utan verkligen är Guds frälsning, Roger. Jesus. Jesus och Josua har exakt samma namn på hebreiska. Jesus är ju den grekiska formen av Josua. Jehoshua. Hoshua och Jehoshua betyder Guds frälsning. Så Josua får det här namnet av Mose. Som att Mose liksom förutser liksom, han kommer vara till stor välsignelse. Sen går vi några verser till. Mose sänder iväg dem och ger dem lite instruktioner. Och säger till dem i vers 19, se efter hur landet är. Om folket som bor där är starkt eller svagt. Om de är få eller många. Om landet där de bor är gott eller dåligt. Om städerna där de bor är som läger eller om de är befästa. Här ser ni den här tvådelade liksom, löftet som Gud ger. Det vill säga, landet är gott. Det flödar av mjölk och honung. Och nummer 2, ni ska inta det. Det är vad Gud har sagt. Det är hans ord. Och vad gör Mose? Han sänder iväg dem för att kolla, är det verkligen gott? Lite tveksamhet där. Är det verkligen så fint som Gud säger? Kan vi lita på honom? Och nummer 2, kolla om städerna är starka. Om det går att inta det här landet. Tänk om det är murar. Tänk om städerna är befästa. Tänk om det finns starka arméer. Vad gör vi då? Förstår ni vad jag menar? Det är som att ja, vi måste kolla om det här löftet är så som Gud säger. Är det gott? Är landets försvar starkt? Vi måste sända spejarna för att kolla om Guds ord stämmer. Och så står det då att de gick liksom in i landet från längst till söder upp till ända upp till Syrien gick de och sen tillbaka. Och så står det hur de kom till druvdalen och där skar de av en gren med en ensam druvklase som de sen fick bära på en stång mellan två män. Ni kanske såg bilden i min första bild där på en enorm druvklase liksom. Så landet var gott. Och sen efter 40 dagar så vänder de tillbaka när de hade bespejat hela landet. Och då, när de sen då ska ge rapport till Mose och till folket, då ser vi här i vers 27 och framåt att vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen om mjölk och honung. Och här är frukt därifrån. Och så visar de upp den här druvklasen. Men, i vers 29, folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Här kommer vi till vändpunkten i berättelsen. De avlägger rapport hos Mose och säger, ja, men det stämmer det Gud sa. Landet är gott och här är beviset för det. Så visar de druvorna. Det flödar av mjölk och honung. Det är fantastiskt det här landet. Men. Men. Och det där menet, det är ofta det som skiljer dig och mig från att leva för Gud. Och det vill jag verkligen att vi fastnar vid en liten sekund. Det där jobbiga lilla ordet som egentligen inte betyder någonting i sig självt. Men. Är ni med? Du och jag kan liksom, vi kan bekänna vår tro. Vi tror på Jesus. Vi älskar Jesus. Vi tror på Bibeln. Om jag ska göra en handuppräckning nu, tror jag jättemånga av oss skulle säga, tror vi på Jesus? Ja. Liksom, tror vi att Bibeln är Guds ord? Ja. Och så kommer följdfrågan. Men vill du göra som han säger? Vill du leva som han lär? Är du redo att från och med nu gå ut och leva efter det som Jesus säger? På gott och ont. Då kommer det där männet. Ja, men jag tror på det Jesus säger. Och jag bekänner att han är Guds son. Och jag har mitt namn skrivet i livets bok. Men. Vågar vi leva som han säger att vi ska leva? Vågar vi försaka våra synder? Det som håller oss tillbaka? Vågar vi gå ut i hans uppdrag? Vågar vi ta emot Guds ande? Vågar vi vittna för en arbetskollega? Är ni med? Det är lätt att fastna i det där första liksom. Ja, det vi ser i landet, det stämmer. Det är gott. Men fienden är för starka. Så jag vågar inte gå dit. Det här är en utmaning som de här spejarna skickar till dig och mig. Vågar vi leva livet som Jesus sa? Vågar vi leva i tro och inte bara säga att vi tror? Vi går vidare till vers 31 i kapitel 13. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa, låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Av de här 12 spejarna som återvände så avlade 10 stycken en negativ rapport. Den kanske var sann på ett sätt. Är ni med? Det var inte så att de ljög, ja lite kanske, men alltså de sa ju sanningen. Det är befäst. Det är ett starkt försvar. Men de lade till, så vi kan nog inte klara detta. Men då träder Kaleb fram och säger, jo, vi kan göra det. Och det är Kaleb vi ska lära oss av idag. Det är Kaleb som är liksom de här kapitlernas hjältefigur. När alla andra sa, det är omöjligt. Kananiterna är för starka. De har för mycket soldater, de har för starka murar. Vi kommer aldrig kunna inta Kanaans land. Vi kommer aldrig kunna överleva om vi går in i löfteslandet. Då vågade Kaleb säga, jag tror på det här. Inte för att jag tror på oss själva. För han såg samma sak som de andra spejarna. Han såg också murarna. Han såg också de här stora anakiterna som det står om. Han såg också de befästa städerna. Han såg också arméerna. Men vet ni vad han hade som skilde honom från de andra? Han litar på att Gud kommer vara med. När vi går in i löfteslandet så kommer vi möta de här fienderna, ja. Men vi är inte ensamma. Gud är med oss. Och han har lovat att vi ska inta landet. Och jag litar på det. Så sa Kaleb till folket. Och den inställningen bör du och jag ha när vi lever vårt kristna liv. När du möter problem, när du möter berg, när du möter befästa murar, när du möter saker i ditt liv som kanske du rent mänskligt sett inte tror att du kan klara av. Då kan du ha det i ryggen. Guds löfte att han ska vara med dig igenom det. Och han har lovat att han ska vinna seger tillsammans med dig. Men, för att dra en liknelse. Jag har varit med otaliga gånger i församlingar på olika håll. Där man har, inte otaliga gånger kanske, men där man har fått kanske ett profetiskt ord. Det ska bli väckelse. Är det någon här som har upplevt det någon gång? Det ska bli väckelse i Härnösand. Man kanske fått ett profetiskt ord till församlingen. Och alla vi andra, vi är bara, yes! Det ska bli väckelse. Och så kommer vi till kyrkan nästa söndag. Och så är det samma personer här. Och så börjar man tänka, men vart är alla? Det skulle ju bli väckelse. Ja, okej, men vi får be. Och så tänker vi, ja, men de kommer nästa söndag. Ska komma liksom, mängder med människor ska bli frälsta. Och så kommer vi till kyrkan nästa söndag. Och så ser vi bara, men det är ju alla vanliga liksom. Vart är väckelsen? Gud har ju lovat att det ska bli väckelse. Vart är alla då? Och någonstans där kanske man inser, aha, jag måste ju ut och kämpa den goda kampen. Jag måste ju ut och bjuda in människor till kyrkan. Jag måste ju berätta om Jesus för mina medmänniskor. Jag måste ju liksom, det är en kamp för varje enskild människa. Så tror jag att Kaleb insåg liksom, ja, det kommer bli en kamp. Men jag är redo att kämpa den kampen. För jag vet att Gud är med. Och då i kapitel 14 här så står det att då börjar hela menigheten ropa och skrika. Och folket grät den natten. Alla Israels barn knotade mot Mose och Aron. Och hela menigheten sa till dem, om vi ändå hade fått dö i Egyptens land. Eller om vi ändå hade fått dö här i öknen. Vi går tillbaka, säger de sen. Vi väljer en ny ledare och går tillbaka till Egypten. Och här, jag tycker det ordet knota är så speciellt ord. Jag slog upp liksom, vad betyder det i dess rätta bemärkelse? Och på hebreiska så betyder det stanna. Alltså till exempel om man var på lång resa och skulle man övernatta någonstans längs med vägen, då stannar man där. Det betyder liksom ordets grundursprungsord liksom. Och i den här bemärkelsen betyder det att man stannar i ett klagande tillstånd. Man befäster liksom i sin tanke att man är obstinat. Ungefär så. Man är liksom, man fastnar i klag. Någon som känner sig träffad? Nej, bra. Det är ju ett otroligt jobbigt tillstånd. Att man bara ser fel hela tiden på allting. Liksom. Ungefär så. Och då knotar man. Och vilka knotar de på? Mose och Aron. Ledarna för Israel. Men det är inte Moses idé det här. Eller hur? Det var ju Gud som hade gett dem det här uppdraget. Visst kan det bli så här ibland att man upplever liksom att församlingen går åt fel håll eller vi gör fel saker och så vidare. Och så knotar man, så att säga, på ledarna. Men tänk om det är så att Gud har lagt det här på ledarnas hjärta och att ledarna försöker förverkliga liksom. Det är inte alltid att klaget riktas mot rätt person, ser vi här. Och sen säger de, om vi ändå hade fått dö här i öknen, hellre det än att gå in i löfteslandet. Vi vill till och med tillbaka till Egypten, till slaveriet. Det vore bättre. Varför leder Gud oss in så att våra barn ska dö? Det är som att de anklagar Gud för att vilja döda deras barn. Är ni med? Hemskt. Och Gud blir lite arg på det här, kan jag säga. Och då kommer vi till vers 5 här. Då föll Mose och Aron ner på sina ansikten. Och sen i vers 6 står det. Och Josua och Kaleb sa till hela Israels menighet. Här ser ni två jättebra reaktioner på ett stort problem. De äldre, Mose och Aron, de var ju gamla vid den här tiden. De äldre, de böjer sina knän och ber till Gud. Och de yngre ledarna, Josua och Kaleb, vad gör de? Jo, de börjar predika för församlingen. Ser ni det? De börjar liksom, de blir inspirerade. Och det här tycker jag, det är två bra reaktioner. Hur de äldre och de yngre liksom kan samverka i att göra Guds vilja. De äldre hade kanske inte den inspirationen, den ivern, liksom det modet som de yngre ledarna hade. Men de bad till Gud. Det var deras uppgift. Och om du är äldre medlem i församlingen, känn också det liksom med dig, att det är din uppgift kanske. Att be till Gud. Du som är yngre, känn dig inspirerad av Josua och Kaleb. Om församlingen går åt fel håll eller om något händer som är tokigt eller om vi måste bli mer inspirerade. Ja, men känn liksom, predika för oss, berätta för oss att vi ska gå ut. Vi ska vittna, vi ska göra det och det. Det gjorde de i alla fall. Och sen talar Gud till Mose. Och Gud är arg på Israel. Gud är rejält arg. Han är så arg på Israel att han vill göra dem om intet. Nu får det vara nog med det här knotandet, verkar Gud mena. Och han säger till Mose, av dig vill jag göra ett nytt folk. Jag tänker ha ihjäl hela Israel och bara spara dig, Mose. Och så gör vi ett nytt Israel med dig. För jag är så trött på de här israeliterna som alltid ska göra uppror. Nu är det 10:e gången, säger Gud till Mose. Det var ju lite tråkigt, förstås. Men Gud uppskattade verkligen inte ytterligare uppror. Att de inte ens vill ha löfteslandet längre. De tycker det är bättre att dö i öknen. Så lite var Guds löfte värt liksom. Men som tur är så stannar det ju inte där. Utan i vers 13 ser vi att Mose säger till Herren, och lite några verser senare, om du dödar detta folk alla på en gång, ska folket som hör talas om dig säga, därför att Herren inte förmådde föra detta folk in i det land som han med ed hade lovat dem, har han slaktat dem i öknen. Nej, låt nu Herrens kraft bevisa sig stor, så som du själv har sagt. Herren är sent i vrede och rik på nåd. Och lite i avslutningen här nu. Mose. Alltså det här är nu. Eftersom Gud inte förintade hela Israel så. Det vet vi ju eftersom de finns liksom. Men. Här är en nyckel till att kanske förstå bön. Vad är det Mose ber som gör att han egentligen får Gud att ändra sig? Ser ni det? För det kan man lära sig av då, hur man ska be. Vad är det Mose gör som är liksom nyckeln till en bön som Gud faktiskt svarar på? Jo. I vers 18 och framåt där. Han vänder sig till Gud och säger: du är en barmhärtig Gud. Du är en Gud som förlåter. Förlåt nu Israel. Är ni med? Han liksom berättar för Gud: det är du som är så här. Det är du som har sagt att vi ska inta Israel. Det är du som är en förlåtande Gud. Så nu får du faktiskt förlåta dem. Är ni med? Att hänvisa till Guds egna egenskaper. Det är det Mose gör. Han berättar för Gud: du är så här, så gör nu så som du är. Och då gör Gud som Mose sa. Det är ganska skön inställning. Och sen tycker jag också det är intressant att på ett sätt är det lite hedrande för Mose. Att få det här liksom, han skulle kunna bli liksom skaparen av ett nytt folk. Nu var det ju Abraham som var det, men Mose skulle kunna bli den nya Abraham. Men han tackar nej till det. Jättefint erbjudande från Gud. Han ställer sig på folkets sida. Det är verkligen en, alltså jag tror att Mose är också besviken på folket. Men han ställer sig ändå på folkets sida mot Gud. Eller hur? Han tar liksom, han vet att jag är också en israelit. Och om Gud ska liksom förinta hela Israel, då får han börja med mig. Ungefär så. Han liksom verkligen väljer sitt eget folks liksom. Han ställer sig på deras sida och talar till Gud. Men samtidigt är han noga med att också välja Guds sida. Och säga till Gud: ja, men för din äras skull, gör inte detta, utan förlåt dem. Han liksom väljer båda på något sätt. Ja, det tycker jag är väldigt fascinerande. Och då så står det så här i vers 20. Då sa Herren: jag förlåter dem enligt ditt ord. Här ser vi liksom hur viktigt bön faktiskt är. Gud gjorde som Mose sa. Enligt ditt ord, Mose. Tänk om Mose inte hade sagt så. Vad hade hänt då? Kom ihåg det när du ber liksom. För din familj eller för församlingen eller för något som du ska vara med om, något viktigt liksom sådär. Tänk på att Gud lyssnar på din bön. Och tänk om han uppe i himlen sitter där och svarar dig utan att du märker det. Att han svarar: okej, enligt ditt ord så ska jag göra så här. Det är fint. Och sen i vers 24 där. Men i min tjänare Kaleb, och det han skulle göra för övrigt, glömde säga, det är att han låter hela Israel få dö i öknen. Det var ju det de bad om att få göra. Då får de göra det. Han svarar egentligen på Israels bön och låter dem få som de ville. Men med ett undantag, Kaleb ska, och Josua ska få slippa dö och de ska få gå in i Kanaans land. Och så säger han då i vers 24: men i min tjänare Kaleb är en annan ande och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit. Vad var det Kaleb gjorde som var så speciellt med honom? Avslutningsvis, andra gången jag sa det. Vad var det Kaleb sa och gjorde som var så speciellt? Han lydde och han talade tro. Han såg samma sak som de andra spejarna. Han såg också hindren. Men han vågade tro på att Gud kommer vara med. Och vad fick han som belöning för det? Vad skulle Kaleb få för belöning för att han trodde på Gud? Det står ju i texten bakom mig. Eller? Löfteslandet. Han skulle få gå in i löfteslandet. Det var hans belöning för hans tro. Om vi överför det här till idag. Om du säger att du tror på Jesus och väljer att stå upp för din tro och leva för honom, vad ska du få för belöning för det? Du ska få gå in i ditt löftesland, himmelriket. Du ska få ditt namn skrivet i himlens bok. Där ska ditt namn stå om du väljer att tro på Jesus. Det är nummer ett. Men nummer två är att det himmelriket har börjat redan här och nu. Redan här och nu kan du och jag gå in i löfteslandet och börja leva i himmelriket genom den heliga ande. Så redan här och nu kan du få uppleva det som Gud vill ge dig. Och där ser ni sammanfattningen. Vi ska be tillsammans. Kanske du är liksom du känner igen dig i den här rapporteringen som spejarna gav till Mose. Du är där och väger liksom, vågar jag tro på det här eller inte? Du kanske också vill vara modig som Kaleb. Du kanske också vill säga, jag tror på att Gud kommer vara med i detta. Nu kanske det är dags för dig att ta en stund med Herren och få säga till Jesus, jag tror på dig och jag är redo att gå med dig. Så vi tar en liten stund i bön där du och jag ber tillsammans och du får säga till Herren vad som finns på ditt hjärta. Herre, vi tackar dig för Kaleb och hans förebild i att våga gå i tro. Att våga lita på dina löften. Och du vet vad du har gett för löften till oss, Herre Jesus. Om himmelriket, om att få bli frälsta, om att få ta emot av din heliga ande, om att få leva i ditt rike redan här och nu och ända in i evigheten. Så Jesus, jag vill bekänna min tro på dig, Jesus. Jag tror på dig och jag vill leva med dig. Jag vill gå med dig. Jag vill vandra med dig, Herre. Oavsett vilka problem och hinder jag möter så är jag redo, Herre Jesus. Och jag vill be att vi alla ska kunna liksom våga gå i tro på det som du ger, Herre. Jag ber att du ska ge oss en sån ande som Kaleb hade. Där vi vågar lita på att dina löften är sanna. Och visst, vi kommer möta problem och hinder längs med vägen. Men vi vågar gå ändå, därför att vi vet att du är med i detta. Och du har lovat att vi ska komma ut på andra sidan som segrare. Så vi tackar dig för den inspirationen vi får från Kaleb. Och jag ber att vi ska kunna leva så också som han har visat oss. Tack för att vi kan lita på att det löfte du ger oss, det kommer du också uppfylla. Tack, Herre Jesus.